Ja, vi kanske ska prova lite grann på ljudet först då. Är det bra så här? Jag känner inte riktigt igen mig. Är det okej? Okay? Ja. Elisabeth, du ska strax komma fram och sjunga en önskesång som vi hade ikväll. Jag måste säga att jag är lite omtumlad idag och inte minst ikväll. För jag upplever mycket starkt i min ande att det finns vänner här som ska börja om ikväll på ett nytt sätt. Vad innebär det? Ja, då säger Paulus så här: tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det är en text som vi ska titta lite grann på ikväll. Och sedan tänkte jag faktiskt att ni skulle få följa med till en dödsbädd. Och det är när Elisa dör. Han hade drabbats av en obotlig sjukdom, står det. Och det sammanhanget kan jag slå upp om du vill följa med. Och det sammanhanget, det finns i Andra Konungaboken. Det är 13 kapitlet. Och det står från den 14 versen. När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, så kom Joas, Israels kung, ner till honom. Och han satt gråtande hos honom och han sa: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Så sa kungen. Alltså så var det så här att profeten hade kontakt med kungen. Det hade Elisa och det hade Elia. Elia, han hade kontakt med Ahab och Elisa hade kontakt med Joas. Ahab var en av de grymmaste kungarna som finns i konungaböckerna. Han var gift med Isabel. Hans far hette Omri och de kom ifrån en släkt som hade utrutat så mycket av Israels folk. Men Joas, det var en gudfruktig kung. Så när han såg att profeten skulle dö, alltså Elisa, då kom han dit och så satte han sig vid sjuksängen och så säger han de här fantastiska orden som jag läste: du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var alltså en kraft som han kallade fram, skulle man kunna säga, ett löfte som Elisa hade fått när Elia flyttade hem i eldsvagnen. Det som hände då, det är någonting alldeles fantastiskt. Och jag har inte upptäckt det fram på gamla dagar, vill jag på säga. Och det är det att då säger Elisa så här: jag vill ha en pilbåge, säger han. Och det är klart alla undrar, vad ska han ha en pilbåge till när han ligger på sin dödsbädd? Det var ju den sjukdomen som man skulle dö i. Jo, säger han, jag vill ha en pilbåge. Och så kommer de med en pilbåge. Och då tar han pilbågen Elisa. Och så tar han kungens händer. Och så spänns bågen. Och så säger Elisa: sikta mot öster och skjut. Sikta mot Aram, mot arameerna, som har plågat oss så länge. För den pilen som jag skickar nu, det är en segerpil. Ta därför på er trons sköld, varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Jag har haft en av mina större begravningar den här veckan. Det är en man som förr i världen hette Lennart Andersson. Han hjälpte mig mycket när jag var ung evangelist i Söderhamn. Han hjälpte mig in på Söderhamns verkstäder så att vi kunde ha lunchmöten där. Han hjälpte mig in på Altorps danspalats så att vi fick sjunga på pauserna under dansmusiken. Han betydde väldigt mycket för mig. Vi har inte haft så mycket kontakt under årens lopp. Han flyttade till Stockholm och ni vet hur det blir. Men nu ringer hans fru och så säger hon så här: skynda dig till Karolinska sjukhuset, för där ligger Lennart och han är mycket svårt sjuk. Han kommer att dö idag. Och jag åkte och träffade Lennart Stigle, som han heter nu. Och när jag kom dit så hade han svårt att tala. Man satte en mikrofon på hans strupe. Allting hade lagt av i kroppen och det var bara timmar kvar. Och när jag böjde mig in till honom så var han helt klar i huvudet. Och han refererade till vad han hade betytt eller vad han hade visat mig att jag skulle göra när jag var ung. Och så går han igenom hela sin begravning hur det skulle vara. Och det sista som han säger när jag har bett för honom när jag ska gå: men det är du, sa han, som ska ta hand om det här. Jag stod liksom lite på knä, inte riktigt, för det kan jag inte. Men när jag reste mig upp så kände jag att jag darrade hela kroppen. Och jag fick ett uppdrag som jag kände direkt: jag klarar inte av det. Jo, sa han, det har jag bestämt för länge, länge sedan. Och det har han tillbaka till 60-talet igen. Och så blev det. Det han egentligen ville förmedla då, det var att jag skulle fortsätta med den segerpil som vi hade på Söderhamns verkstäder. Eller som vi hade på Altorps danspalats när vi sjöng i pausen där. Och det liksom låg i hela tiden. Och jag skulle vilja säga så här: någonstans i ditt liv när du kommer tillbaka ikväll så måste det börja på nytt. Det har alltid varit så. Därför att jag möter så mycket människor i kristenheten idag som bär på en besvikelse och man bär på en bitterhet. Och du vet, när man bär på en bitterhet så tar den aldrig av, utan bitterheten den ökar undan för undan. I mitt eget liv så kunde jag vara utsatt för det med allt det som jag gick igenom när jag var ung och när jag var barn. Och när jag kände liksom att jag stod utanför familjen och jag stod utanför den kyrka som jag gick till, för det var ingen som räknade med mig. Jag var för ung att gå på bönemöte och på barnlägret blev jag hemskickad för man menade att jag hade stulit en krona från en flicka som heter Ann-Marie och jag visste att jag var fullständigt oskyldig. Och du vet att redan som barn så kan detta börja och födas. Och du vet, det som föds i våra liv när det gäller det negativa, det avtar aldrig, utan det växer och blir starkare och starkare. Och därför så tror jag att vi har kommit till ett läge ikväll när jag kommer att spänna bågen och skjuta rakt in i ditt hjärta. För det du behöver ikväll är en segerpil. Det är inga fler anklagelser. Det är ingenting av det som ligger bakom. Utav dina historier eller någon annans historia, utan det du behöver idag, det är en pil som träffar ditt hjärta. Jag har inte kommit till någon dödsbädd. Jag känner mig fräsch fortfarande. Men när jag åkte härifrån för ett år sedan, alltså förra gången, då vet ni att jag var hes som en kråka i sista mötet. Och jag blev störd av en man som sprang fram och tillbaka och tog all uppmärksamhet ifrån mig. Och hade inte Nisse Gustafsson varit med och räddat mig med sitt vittnesbörd, så hade jag helt bangat ur. Så otrevligt var det. Och när jag satt i bilen och åkte hem så kände jag mig väldigt missmodig med sista mötet då, när jag var här i fjol. Och jag försökte att trösta mig själv som jag brukar göra så gott jag kan, men jag liksom satt fast i alla fall. Och för varje svalg som jag tog så tog det emot. Och så gick hela halvåret. Jag kunde inte predika. Jag hade svårt att uttrycka mig. Jag hade svårt att tala. Och nu kom jag till undersökning. Och då hade jag alltså fått på ena stämbandet en polyp eller en böld. Och när stämbanden slår ihop och bölden ligger i vägen, då kan du inte tala och du blir hes. Och du kan inte placera rösten. Nu sitter jag i stolen och ska opereras. Jag fick en flaska i handen. Det var en liten manik på den som man pumpade bedövningsmedlet själv. Och läkaren sa: det tar en kvart för dig att pumpa ut det här. Och då kommer du inte att känna någonting, varken tungan eller du kan inte svälja. Och jag gjorde så. Och de gick ner i halsen. Och jag såg på en stor tv-skärm precis hur det såg ut. Och det såg mycket värre ut än vad det var, som du förstår. Men den här ska vi ta bort. Och det gjorde läkaren. Och det vart inte bra. Utan jag hade svårt att placera rösten. Jag hade svårt att bestämma var den skulle ligga någonstans. Jag hade svårt att hitta den. Och det här slemmet, det liksom låg kvar i alla fall. Och då var det så här. Att vi hade möte hemma i min egen kyrka. Och det är inte sådana möten hos oss idag som ni har här. Det har det varit en gång i tiden. Och jag bara kände den där smärtan. Jag måste bli frisk. Så jag reste på mig i mötet och började på be. Och vi har inte fri bön längre. Utan man ska gå till en kruka och lägga ner sitt böneämne eller sitt tacksägelseämne. Och man ska stå vid ljusstaken och man ska tända sina ljus. Så har det blivit i frikyrkan idag. Och så har det blivit i vårt pingstsamfund. Jag vill bara tala om det för er. Att det är någonting som kännetecknar en stor del av Sverige detta. Och jag reste på mig och jag bad. Och jag grät i bönen. Och jag lyfte mina händer och jag ropade: Jesus, förbarma dig över mig. Jag måste få bli frisk, skrek jag. En stor uppståndelse. Och naturligtvis kommentarer. Det får du räkna med. Det är bara så. När jag satte mig ner så tog min fru min hand. Och jag såg att tårarna rann ner för hennes kinder. Så hon förstod vad det var. Längst ner i vår kyrka nu, där har vi en bänk. Eller några stolar och en bänk. För vi inbjuder inte längre fram människor. Det är bara Jesus som kallade fram. Det står så, men det gör inte vi längre. Utan du ska gå längst ner i kyrkan och där ska du sätta dig. Och då kommer det någon som ska be för dig. Och den här söndagen så var det församlingens pastor Gustav. En mycket god vän till mig. Så jag gick ner till honom och så sa jag: ja, nu har du hört vad jag har ställt till här. Jag undrar om du kan be för mig, så jag. Ja, det gör jag gärna, sa han. Och han stod vid min sida och han bad en mycket kärleksfull bön över mig. Jag tog emot allt. Och när han står där och ber för mig så kommer en av våra unga kvinnor som nyss har kommit in i ledarskapet. Hon kommer nästan springande i gången och så sa hon så här: du förstår, sa hon, där borta vid bordet, där stod den oljeflaska, sa hon. Och jag har tagit med dig den hit. Och jag har aldrig smort någon med olja hela mitt liv. Men det skulle jag vilja göra på dig. Hur gör man, sa hon? Ja, så jag. Du ska göra så här att öppna flaskan först. Och så tar du en droppe på ditt finger och så drar du den över min panna. Och så säger du: i Faderns namn och en gång till i Sonens namn. Och i den helige Andes namn. Är det klart nu, sa hon. Ja, nu kan du be. Och hon bad en profetisk bön. Som var helt fantastisk. Och jag tog emot allt vad jag kunde av både pastorn och Linda. Och sen sa jag till Maud: jag kan ju inte gå ner och skämma ut mig en gång till. Vi struntar i kyrkkaffet, vi åker hem istället. Och så åkte vi hem. Och när jag vaknade på söndag, när jag vaknade på måndag morgon, så var det mindre slem i halsen. Och på tisdag klockan 13 så skulle jag vara då på en ny undersökning på Karolinska sjukhuset. Därför att det var en blodåder som var så röd. Och det är inte bra efter en operation. Går den sönder så är det en katastrof. Så jag satte mig i stolen igen och sa läkaren: nu går vi ner så ska du få titta. Så här såg det ut första gången. Och här såg det ut andra gången. Och nu, sa han, ser det ut, du är fullständigt frisk, sa han. Alltså, förstår ni den här texten lite grann? Det måste börja någonstans. Det behöver inte vara någon kunnighet. Utan när man kommer under Guds andes inflytande så frågar gärna: hur ska jag göra? Det gör ingenting. Men det hon gjorde i sin okunnighet, med sin tro och med sitt ledarskap som vi har satt in henne i, det var det tillsammans med Gustav som gjorde att nu, när jag tittade ner i halsen på den stora skärmen, så var jag fri. Alltså, så var det en segerpil. Igår så sa jag så här: vi måste få göra sådana upplevelser med Jesus nu. Vi som har varit med i många, många år. Så att det håller hela vägen. Förstår ni vad jag menar nu? För nu har många av oss gått med sorgens kläder. Och vi pratar om det som har varit förr. Vi har svårt i vissa sammanhang. Och vi tycker att det är lite kymigt och konstigt på något sätt. Jag brukar säga till mina predikanter: ta bort filten som ligger över våra gudstjänster. Så vi får komma tillbaka till vår frihet. Men de förstår inte det språket. Och det har blivit så här, mina vänner. Att vi måste bli föregångare. Fast vi är gamla nu. Fast vi snart ska fylla 80 år. Så har vi inte gett upp. Och vi har inte gett upp utan den orsaken att vi vet var bågen finns någonstans. Och vi vet var segerpilen finns någonstans. Och vi vet var trons sköld finns någonstans. Och så länge vi vet det, så länge som vi har provat det, då kan vi säga vad Paulus säger sen. Be också för mig, säger han. Så att orden läggs i min mun när jag ska tala. Och jag önskade att vi skulle få en sån andeutgjutelse i våra församlingar. Så våra predikanter behöver inte ha 4 A4 ark och läsa. Utan Guds ord skulle läggas i nästa generations mun. Och vi som har varit med lite längre, vi ska bara vara med och backa upp undan för undan. Och prisa Gud för varje papper som försvinner för att hålla Gud på och få tag i tungan. Och det är detta som gör att våra ungdomar kommer tillbaka till våra församlingar. Och att de förstår, nu är det på gång igen. Är ni med mig? Kom nu, Elisabeth. Så ska jag fortsätta bara en liten stund till sen.
Konungslig härlighet. Han är vägen. Hosanna sonens sång. All makt är given, krönt med ära och konungslig härlighet. Ja, han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet. Tack att du är den du säger dig att vara.
Gud. Ja, ja. Amen. Amen.
Igår kväll så berättade jag ett par saker med människor som nyligen har mött Jesus, som jag har mött i den arbetssituation som jag har nu. Jag ska gå vidare lite grann och jag ska tala om hur man kan uppleva det under Ramadan. För att du ska förstå vad vi har på vår sida. Får man säga så? När Ramadan är, då får man inte äta på dagen. Man fastar från solens uppgång till solens nedgång. Och den dagen jag träffade mina vänner på min arbetsplats så gick solen upp 4:37. Och den går inte ner förrän 21:57. Vilket gör att då får man inte äta och man får absolut inte dricka. Och då kan du tänka dig hur kroppen mår så pass många timmar i ett sånt arbete som finns där jag finns just nu. Jag hade blivit kallad till en av stationerna. Det var en av de anställda som hade ringt och ville ha hjälp. Och när jag kom till honom så sa han så här: det är väldigt bra att du kommer, sa han, för jag kan inte hålla mig längre. Och jag trodde att det gällde toalettbesök. Och han försvann ut på toaletten och han var borta väldigt länge. Och jag tänkte, men vad i all världen, vad är det som händer? Och så kommer han tillbaka och så säger han: jag har klarat det, sa han. Vad då för någonting? Jo, sa han, du vet, jag är en sträng muslim och vi får aldrig svälja vår saliv under Ramadan. Så han hade samlat sin saliv då halva dagen nästan från 4:33 på morgonen när han började. Och jag tror att jag kom vid 10:30 tiden. Du kan ju tänka dig vilken situation. Vi får inte svälja vår saliv. Det får inte busschaufförerna göra, inte lokförarna heller. Om man är en sträng muslim som han var. Och det är vi allihop här, berättar han för mig. Jag fortsatte mitt arbetsplats och träffade en annan av mina arbetskamrater. Och han berättade att nu har han sparat ihop drygt 40 000. För han ska åka tillbaka till Mekka för tredje gången. Jaha, sa jag. Men i eran lära så är det väl så att det räcker om man åker en gång i livet. Ja, men det har du helt rätt i, sa han. Men du förstår, jag har syndat så mycket, sa han. Så jag måste åka för tredje gången. Och han berättade om en otrohetshistoria som han hade haft. Som hade återkommit vid två tillfällen och även vid tre tillfällen. Och därför så måste jag åka tredje gången. Jaha, så är det därför du jobbar så mycket. Jag måste få ihop de där drygt 40 000. Och så börjar han att berätta för mig. När jag kommer dit, sa han, då får jag ta på mig vita kläder. Och det är massa människor. Det är hundratusentals människor där. Och jag finns där och jag bara väntar på sista dagen. Jaha, så jag, vad gör ni då? Jo, då går vi fram till ett berg. Och där har vi massa stenar som ligger. Och så tar vi de stenarna. Och så kastar vi den mot berget, för där uppe sitter djävulen. Och vi kastar våra stenar för att träffa honom. Och träffar vi honom, då är vi fria från våra överträdelser och det som vi inte får göra. Och då tänkte jag så här, det var inga större segerpilar han hade med sig. Det var ett stort kapital som man måste betala för att ta några stenar och kasta över räcket och förhoppningsvis träffa. För att känna sig befriad. Och då tänkte jag så här. I den religionen så finns det bara blodshämnden. Men i vår tro så finns det en försoning. Och ni måste förstå vad jag säger ikväll. Att jag rör mig med människor som aldrig har hört. Att det finns en förlåtelse genom Jesus Kristus. Man tror att djävulen ska besegras. Ner i Mekka. Man samlar ihop sina pengar. Man gör allt vad man kan. Man lånar av sin släkt för att komma dit för att besegra. Och jag vill skynda mig och säga ikväll. Djävulen, han är besegrad. Om du tror på det. Då kommer du i en segerställning i ditt böneliv. Du kommer i en segerställning i ditt psyke. Ditt självförtroende lyfts upp. Och du förstår det. Nu är det seger. Och då sjöng man förr i världen. Och det gör ni väl här, för ni är så gammalmodiga. Seger, seger, härlig blodköpt seger. Seger, seger alla dagar. Men fortsätt med det då. För det enda som vi har att sjunga nu, det är bara den blodköpta segern. För det finns bara en seger. Och det är den seger som man vann på Golgatan. Och den segern, det är vår seger. Det är min seger. I min arbetssituation. I den religions... Vad ska man säga? Religionsvärld. Som jag hamnat i, kanske för ett kort ögonblick. Och jag förstår mer och mer, Leif. Du borde vara mycket mer tacksam än vad du har varit under alla år. För man blir så påverkad. Tänk att jag behöver inte samla ihop någonting för att åka. Utan jag får vara här med er. Och jag får vara här med er och så får jag ta den där segerpilen ikväll. Och så får jag sikta. Men vänta, ska du höra. Innan kungen fick skjuta segerpilen. Då skulle profeten lägga sina händer på honom. Ja. Ni vet att i Israels historia så fanns det tre olika smörjelser. Det var när man smorde en kung, när man smorde en präst och när man smorde en profet. Så att den smörjelsen var man väldigt noga med i hela Israels historia, i hela judendomen. Och därför är det så viktigt nu att denne man som står framför livets slut, alltså Elisa, han tar sina händer och så lägger han dem på kungens händer. Och så säger han, spänn bågen och skjut. Och det gjorde han. Och han träffade också den ondes alla brinnande pilar. Och ni ska inte tro att det är så att vi aldrig mer kommer att bli frestade. Eller att vi aldrig mer kommer att in i några nederlag. Det är en framgångsteologi, den är inte sann. Utan så länge vi är människor så måste vi hela tiden vara på vakt. Det är därför Paulus säger så här: ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. För den kamp som vi har att utkämpa, det är inte en kamp emot kött och blod, utan det är en kamp mot furstar och väldigheter i himlarymderna. Vi ser dem inte, men de finns där. Jag vet det. Jag har slagits med dem. Jag har utmanats med dem. Jag har varit i sammanhang där jag skulle kunna ha råkat väldigt illa ut. Men då har det varit blodets beskydd. Halleluja. Hörrni mina vänner, vad ska vi göra ikväll? Jo, det är faktiskt så här. Innan jag åker iväg om en stund, så vill jag att du kommer fram. Så ska jag hjälpa dig och ladda din båge. För du har den. Det som du har förlorat i vapenrustningen, det är bågen. Och du vet att hade man bågen, eller hade man tronsköld, så kunde man utsläcka pilarna. Här ska vi inte utsläcka, ja, det får du gärna göra. Utan här ska vi vara med och vara i träffsäkerhet i andens värld ikväll. Och kunna gå ifrån den här konferensen som jag har haft förmånen att få vara med och inleda i år också. Och säga: han kom inte hit, Leif Tholin, för att riva ner. Han kom för att bygga upp. Vad gjorde profeten? Ja, han började bygga upp Herrens altare som hade blivit nedrivet. Och han var noga när han gjorde det. Han tog de ohuggna stenarna. Ingen mejsel skulle få röra dem, utan det skulle vara det grova. Men du vet att altaret var lika grovt som korset var grovt. Och det är därför vi sjunger det urgamla korset. Det var ett grovt, dystert kors. Men det var där som segerpilen fanns. Och därför vill jag utmana dig ikväll och säga: kom, så ska jag hjälpa dig. Vi ska spänna vår båge. Vi är inte satta till förloraren. Vi har kastat färdigt. Det får de andra göra. Men vi har tronsföljd. Och med tronsföljd så ska vi kunna vara med och mota allt detta och vinna en evig seger. Tror ni på det? Så säg amen. Och res på er. Res på er. Och så kommer Guds kraft över oss ikväll. Ingrid, du kan ta dina sångare med dig och komma upp nu. Ja. Var finns du någonstans som vill spänna om din båge ikväll? Kan du komma fram så ska jag be för dig. Var finns du någonstans som har försökt men du har inte träffat, så ska vi be för dig. Jag kommer alldeles strax, min kära gode vän. Är det någon mer som vill komma så ska vi be för dig. Och vad skönt att du kom. Vad bra att du kom. Hallå. Jag känner igen dig. Vad bra att du kom. Är det någon mer som ska komma så kom nu med samma. Och vi kanske får vara med och sjunga från början. Och så ska jag börja be. Och jag börjar be för dig. Vad fint, jag kommer alldeles strax. Och jag börjar be för er. Är det inte du Miriam som står där? Ja visst är det det. Nils, du ska väl hjälpa mig ikväll och be för människor. Vill du det? Det är bra. Varsågoda.